ett avsnitt av Bakom fasaden-podden. Och idag så ska vi prata om ett ämne som vi har pratat om tidigare. Jag pratar ofta om att jag är högkänslig. Men det finns också vissa teman som faktiskt vi som är högkänsliga måste faktiskt få bra verktyg till att jobba med. Och jobba var no pun intended, men vi kommer prata om HSP på jobbet. Och som kanske ni vet så finns det ett konto på Instagram som heter just
HSP på jobbet.
Och det är Therese som ligger bakom det här kontot som jag välkomnar idag. Varmt välkommen!
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, jättekul att ha dig här. Och jag tänker att du såklart ska få börja med att presentera dig för våra lyssnare. Vem du är och vad du gör.
Ja, men precis. Therese heter jag och jag driver det här kontot som heter HSP på jobbet. Och det är ju mer en hobby för mig som jag är vid sidan av. I vanliga fall så har jag ett vanligt kontorsjobb. Jag är utbildad jurist och jobbar som utredare på en myndighet. Men kom i kontakt med det här begreppet HSP för, ja, vad är det, drygt 3 år sedan tror jag. Fick som en jättestor aha-upplevelse och kände igen mig jättemycket i det. Och tyckte det var så intressant så jag fördjupat mig jättemycket i det och läst på en massa. Och ja, tycker just den här kopplingen mellan högkänslighet och arbetsliv är väldigt intressant. Då, så det har jag väl tittat extra mycket på.
Ja, och det behövs ju verkligen eftersom det är ingenting vi kommer undan helt enkelt.
Nej. Precis, det är ju ett personlighetsdrag som man har det ju med sig ända från det att man föds och hela livet och ja, även på jobbet och ja, hela sitt liv. Då, liksom. Så det är ju en stor del av hur man är som person och det påverkar den ju väldigt mycket. Kanske det personlighetsdrag som påverkar den allra mest.
Mm.
Så det är värdefullt att veta om det ifall man är högkänslig.
Verkligen, och jag har ju själv inte vetat om det förrän jag var, ja, eller jag har väl egentligen kan säga kom på det som många gör när jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Ja. Och det är ju ofta sånt som händer för att vi ska vakna till och se vad är det egentligen som gör att jag inte lever som jag behöver, på vilket sätt. Mm. Och kort sagt kan jag bara berätta lite grann vad högkänslighet innebär för de som inte har lyssnat på tidigare avsnitt eller känner till det. Man kan väl säga så att vi har ett mer utvecklat nervsystem. Vilket gör att jag brukar likna det till om man går till djurvärlden. Att i en flock så finns det en eller två individer ofta som ska varna övriga flocken för eventuella faror. Och då har ju den här individen helt enkelt, man ska säga, känselspröten ut den hela tiden och uppfattar små, små detaljer som kan vara väldigt subtila för andra som inte är högkänsliga. Så att vi märker ju hela tiden vad som pågår runt omkring oss. Vi märker förändringar i energin, i andras humör. Vi märker väderomväxlingar. Vi blir väldigt påverkade av när det är väldigt mycket som händer, för det är synintryck och det är hörselintryck som gör att vi kan bli väldigt trötta och överväldigade. Men det är ju också en stor gåva för att just för att vi upptäcker det här så kan det ju också hjälpa väldigt mycket. För många av oss hjälper ju människor på olika sätt genom just våra yrken. För att vi dras till sådana typer av yrken ofta.
Ja, men precis. Det är ju många, ja, högkänsliga är ofta väldigt empatiska som personer och dras till, ja, men till exempel vårdyrken och läraryrket och sådär. Så att det är ju väldigt vanligt, som du säger, precis.
Mm. Mm. Hur har det varit för dig just i yrkeslivet med högkänslighet?
Alltså, anledningen till att jag väl kanske startade det här kontot och har skrivit den här e-boken som jag har skrivit är väl att jag ville sätta mer fokus på det. För jag tycker väl inte att det har varit helt lätt att, vad ska man säga, hitta rätt i arbetslivet och att man känner. Alltså vi är ju en minoritet som högkänsliga, så att mycket i arbetslivet är ju inte anpassat efter hur vi är som personer, utan det är ju ofta väldigt så här intensivt och det ska gå fort och det är, för många högkänsliga kanske uppfattas som ganska hårt i arbetslivet och ja, vi är ofta väldigt noggranna och samvetsgranna som personer och vi vill dubbelkolla saker och det är inte alltid det finns tid för det och man känner väl, och jag då som är jurist och inom den yrkeskåren, man ska säga, det är ju också ganska liksom konkurrensutsatt och det ska gå fort och det är mycket sådär liksom. Så att jag har väl ibland känt att jag hamnat fel på jobb och när jag hittade det här om högkänslighet så kändes det som att det var många bitar som hamnade liksom på plats. Att, ja, men varför har man svårt att sitta i ett kontorslandskap och att man kanske har lite svårare att hantera stressiga situationer och korta deadlines. Och, men även liksom de positiva sidorna, att man ofta är väldigt liksom analytisk och noggrann och att man känner mycket för andra och man kanske ofta är bra på att samarbeta. Och, så att det är verkligen liksom två sidor av myntet. Vissa sidor som hjälper en väldigt mycket och andra sidor som ja, kanske liksom är lite jobbigare att tampas med i, på jobbet. Då liksom.
Mm. Ja, men, nej, men jag känner igen det där jätteväl och det just därför att om jag bara utgår från mig själv, för att jag tycker om att jobba med människor, så har jag också fått jobba väldigt mycket med vilka verktyg behöver jag för att kunna hålla den här balansen. Så att det inte bara tar energi utan även ger energi. Eller att jag har ett påfyllt energibatteri, om man kallar det så, inför att det kommer bli någonting som kan vara utmanande. Att det går kanske att ta pauser, eller att man vilar inför, om det skulle vara så att jag skulle göra ett event, till exempel jag jobbade inom hotell i nästan 20 år och älskade att jobba inom konferens. Men då var det ju väldigt mycket saker som hände hela tiden och just under ett pågående event så kan det bli många som drar i en samtidigt. Och innan jag hade rätt verktyg så upplevde jag att jag hade svårt att, dels hade jag inte gränssättning som jag borde haft än, för att jag ville vara alla till lags, men också att jag inte kunde riktigt fylla på energireserverna. Jag tog inte de här korta pauserna, eller hade inte på samma sätt arbetsuppgifter hela tiden där jag kunde gå undan. För att jag kan tycka att det är jättekul att ha flera bollar i luften. Jag tror inte jag skulle kunna jobba med någonting där man inte gör det. Men när jag då nu vet att om jag har kanske tre saker, det är perfekt. För då liksom alternerar jag lite så blir jag inte uttråkad på samma sätt. Men kommer det då en fjärde? Om det är någon som kan göra det här också. Där går min gräns. Jag brukar säga att tänk dig att jag är nybörjare som ska jonglera tre bollar. Det har ändå kommit upp en ganska bra nivå. Men fyra, det är stor skillnad att göra. Alltså, ja. Tänk er själva.
Ja, men precis. Ja, det har jag också upplevt. Jag tycker inte heller om att ha för många bollar i luften. Utan jag kanske snarare tycker om att ha några få saker som man kan fokusera på. Och liksom, det är ju lite olika hur man är som person. Men jag tycker väl mer om att så här, grotta ner mig i saker och fördjupa mig. Och liksom, kanske lite mer långsiktig projekt eller så, och inte när det är för snabba bollar och mycket som händer liksom runt omkring mig. Så att, det är väl lite typiskt för högkänslighet och vara lite så, tänker jag.
Ja, eller så visar det bara på hur vi också är olika. Att inte alla är stöpta i samma form, även om vi har mycket som för oss samman och som är lika.
Ja, precis.
Men om man då tänker på att försöka generalisera det här så gott vi kan. Vad skulle du ändå säga är viktigt just för någon som kanske ganska nyligen har kommit på att de är högkänsliga eller i alla fall inte har hittat tänket till hur de ska balansera sin arbetsdag eller sin arbetstid? Liksom?
Precis. Nej, men jag tror att ett bra första steg är ofta att liksom alltså läsa på om högkänslighet, för att jag tycker just den här, när man får en förståelse för vad det innebär, så det är lättare på något sätt att acceptera sig själv, tycker jag. Man känner sig inte ensam, och också när man vet vad det är som skapar svårigheter, då är det också lättare, tycker jag, att hitta strategier för att underlätta för sig själv. Ofta tycker jag liksom på jobb så att det kan handla mycket om att försöka få ner mängden intryck på olika sätt. Som du var inne på, att man kan ta pauser och alltså det kan ju vara bara hur man sitter på vad man har för arbetsplats, om det är ett kontor eller om det är något annat, om det på något sätt går att kanske skärma av eller något, och eller kan man liksom till och med sitta i ett eget kontor och liksom kunna stänga dörren om sig ibland när man behöver det, och ja, hitta olika sätt. Liksom, kan man få ner ljudvolymen på något sätt? Liksom, använda typ brusreducerande lurar eller något. Och, hitta olika sätt. Man kanske kan gå ut på lunchen i något grönområde och få lite, liksom bara landa lite och få lite ny energi och liksom rensa huvudet och sådär. Och hitta, vad ska man säga, alltså om man har möjlighet att anpassa sina arbetsuppgifter, då kan det vara att man känner att man har lättare för vissa saker och svårare för andra och att man kan liksom fokusera på det som man känner i sina styrkor och kunna ta tillvara på dem. Och då går det ofta inte åt lika mycket energi under en arbetsdag när man kan få fokusera på det man har lättare för och som man är bra på.
Mm.
Det är lite saker man kan tänka på i alla fall.
Ja, det tycker jag verkligen var jättebra, särskilt det här med att tänka på vad man har gratis. Mm. För det märkte jag efter min sjukskrivning. Nu vet jag att jag var lyckligt lottad och det liksom kunde ändå nypa dig i dess linda, om man säger så. Så att jag blev ju inte sjukskriven någon längre period, men det var ändå ett wake-up call för att jag behövde ändå lära mig lägga om livet efter vad som passar mig. Och då när jag började söka nya vägar inom, ja, alltså jag lämnade hotellbranschen så småningom, så märkte jag också att om jag då utgår från vad jag har lätt för, vilket alltså vad är det som kommer naturligt för mig? Ja, men jag tycker om administration. Jag är lätt att strukturera upp saker, som du sa tidigare. Jag är noggrann. Jag är effektiv. Jag kan få saker gjorda väldigt fort och jag kan skapa rutiner för det. Och rutiner tycker jag också är ett jättebra verktyg. För det skapar sånt lugn och en trygghet, vilket gör att vi inte blir överväldigade på samma sätt. För har man arbetat in en rutin så finns där utrymmet för oförutsedda uppgifter eller saker som händer under tiden du sitter och gör dina saker. Så att du kanske har då sett att du har lite lugnare period på morgonen. Och då gör du de sakerna som du vet att du behöver göra den här dagen direkt på morgonen när du kanske är som piggast. Nu utgår jag från mig själv igen, jag vet att alla inte är pigga på morgonen. Men ändå när det är lugnt och du inte blir störd. Så att du får dem i världen. Sen kanske kommer möten eller det ringer mycket eller vad du nu jobbar med. Att det liksom kör igång lektioner om du jobbar i skolan eller ja, vad det nu kan vara. Men då har ju du redan gjort det du ska. Och det skapar också ett lugn för oss. För vi tycker ju om att checka av att det här är klart nu. Check, check, check. Accomplished liksom. Det skapar ju ordning och reda liksom, i en hjärna som fungerar som vår.
Ja.
Så då, det tycker jag är bra. Så att utgår man ifrån hur man är som person och söker sig till ett yrke där mycket kommer gratis.
Mm.
Då blir det ju inte lika rörigt i huvudet heller. Av alla intryck.
Ja, nej, men jag håller verkligen med. Jag tycker ofta det pratas liksom om att man ska förbättra det om man inte är så bra på sånt där. Men jag tycker snarare att man ska liksom ta vara på sina styrkor och liksom försöka hitta liksom arbetsuppgifter eller ett yrke där man kan få liksom ta tillvara på dem så mycket som möjligt. För då, som du säger, mycket kommer gratis. Man behöver liksom inte använda lika mycket energi åt saker och man tycker ofta att det är roligare och det går lättare liksom. Och som du säger där med rutiner håller jag också verkligen med om. Det tror jag också är många högkänsliga som tycker om att man har rutiner och liksom kan skapa sin struktur. Och, jag är också piggast på morgonen och brukar liksom ta de liksom klurigaste arbetsuppgifterna tidigt på dagen för att det är då jag är som piggast och liksom har mest energi. Så det är också något man kan tänka på. Ja, men verkligen.
Mm. Så vi kan väl säga så att om du inte är morgonpigg som vi och gör det vi säger nu, att ändå planera till att det som du kanske behöver fokusera på, att du lägger i alla fall de uppgifterna den tiden på dygnet när du känner att du har som mest energi.
Mm.
För skulle jag lägga de här uppgifterna efter morgonruschen eller om man nu har det istället, alltså, jag brukar säga att min hjärna stänger av runt 15-tiden. Då är det så här, ingenting nytt kommer in. Det är ingen idé. Liksom inga viktiga möten om jag inte hinner gå hem. Och, ja, men till exempel den här tiden som vi spelar in nu på eftermiddagen. det funkar jättebra när jag har hunnit äta och pausa emellan. Men skulle jag ha det direkt i anslutning till att jag redan har jobbat en hel dag. Mm. Det går inte. Då är det bara liksom potatismos igen.
Ja, men samma här. Nu är jag bara rätt färdig efter en arbetsdag. Liksom, och då är jag inte jättepigg. Kanske inte har så mycket klokt att säga.
Exakt. Men har du märkt, om vi tänker innan du började lära dig om högkänslighet, vad tycker du var de värsta fällorna för dig just i?
Alltså jag tror på något sätt att det var, vad ska man säga, alltså jag tror inte jag hade så bra koll på mig själv överlag, alltså att jag inte hade riktigt liksom koll på vad som tog mycket energi ifrån mig och vad som liksom var mina styrkor och svagheter. Och gjorde kanske val och hade jobb som egentligen inte passade mig så bra. Som i sin tur gjorde att jag blev väldigt stressad och liksom inte tyckte det var så kul och sådär. Så att just den grejen liksom när jag fick upp det här begreppet och liksom kände igen mig så himla mycket. Och det har liksom varit successivt att jag liksom försökt lära mig mer om högkänslighet och ja, men liksom lite lära känna sig själv. Liksom, vad är mina styrkor och vad är mina svagheter och vad passar mig och liksom... försöka anpassa liksom, livet och jobbet efter hur man själv är som person för att det gör det så mycket lättare när man kan ta tillvara på sina styrkor och hitta något som passar en bättre liksom.
Mm.
Men det är ju många högkänsliga som har problem just med alltså stress och många som går in i väggen och vi är ofta väldigt liksom, vad ska man säga, pliktskyldiga. Alltså vi vill gärna göra ett bra jobb oavsett liksom vilka förutsättningar vi ges. Och det kan ju bli att det går ut över en själv till slut om man inte liksom, sätter gränser och vågar säga nej och alltså ta upp problem på en arbetsplats som man inte har tillräckligt bra arbetsmiljö och sådär. Så att man får vara lite rädd om sig själv också och inte bara köra på liksom. Det är väl något jag hade velat veta tidigare liksom, eller så. Innan man hade koll på det här med högkänslighet.
Mm. Vad har du jobbat med tidigare som du kände att det här passade inte riktigt?
Jag har haft lite olika jobb, men det var ett jobb. Jag jobbade som utredare, civilutredare på polisen. Och det passade mig inte alls. det var alldeles för mycket liksom så här, vad ska man säga... inte så mycket struktur och rutiner och liksom, mycket som hängde löst. Och jag gillar inte när jag inte känner att jag har liksom kontroll.
Mm.
Det är jätteviktigt för mig och det kände jag verkligen inte att jag hade där. Jag blev inte så långvarig där kan man säga.
Ja, men det där förstår jag verkligen, för att det är då man känner sig överväldigad. När man inte känner att man har kontroll i situationen.
Mm.
Nu vet jag sen tidigare att jag läst. För jag lärde mig väldigt mycket om just stress i samband med utmattningen, för att jag hade kontakt med en person som det var han också som sa till mig att du måste gå till läkare. Mm. Tack och god gud för det. Men han höll på att utbilda sig till stresscoach, vilket jag också började göra lite grann och hjälpte lite människor pro bono, alltså gratis. Mm. Vid sidan om, bara för att jag såg så tydligt. Det är ju som med allting, när man grottar ner sig så börjar man se omvärlden med andra ögon. Mm. Och det var så lätt då för mig att se när andra människor visade symptom på utmattning.
Mm.
Men med det sagt så tycker jag att det är så viktigt att verkligen ha... Alltså, det man inte ska säga, som jag får stoppa mig för att säga hela tiden, det är att man inte ska säga att det är positiv eller negativ stress. Men jag hittar inget bättre ord för det. Så att jag kommer använda det nu ändå. Mm. Och jag menar, liksom, det jag menar med positiv stress, det är när det är ett högt tempo, men du känner att du har kontroll över situationen.
Mm.
Så att det blir liksom mer en push till att du känner ett... Vad ska man säga? Det blir väl någon typ av dopaminrus kan jag tänka mig. När du känner liksom att ja, men nu går allting vägen. Och även om det händer saker så har jag koll, för att jag har så inarbetade rutiner. Nu är vi där igen med rutiner.
Ja.
Medan om man är någonstans där man inte har fått möjligheten att antingen utarbeta själv de rutinerna som man tycker passar bäst eller har blivit upplärd rätt, så blir det ju istället då det här negativa och man känner sig överväldigad. Mm. Vilket skapar helt fel reaktioner i kroppen och det blir skadlig stress helt enkelt.
Ja, precis. Och man blir ju ofta som person, man kan ju bli stressad av olika saker som du säger. Och vissa saker som stressar någon kanske inte stressar någon annan. Och då gäller det kanske lite att hitta de där sakerna som man själv tycker att man känner att man har kontroll och som inte är ett problem för en själv. Medan andra saker kanske liksom stressar en jättemycket och då är det ju bra om man kan undvika dem. Så att hitta liksom, ja, vad passar en själv och ja, vad tycker man är kul och vad ger en energi och så liksom. Så att, jag håller verkligen med dig där. Att det är skillnad på olika typer av stress. Mm. Och hur man påverkas av det.
Hur skulle du säga att du balanserar privatliv och jobbet just för att också få den här balansen?
Ja, bra fråga. Alltså, jag är väl inte den som hittar på mest saker på min fritid. Jag tycker om att ha ett ganska så här lugn fritid. Jag tycker liksom om att gå i skogen med min hund och läsa böcker och liksom inte ha det allt för uppbokat. Och det är ju olika hur man är som person. Men jag tycker det är ganska skönt att inte boka in för mycket och liksom göra lugna saker. Sen, alltså, det är ju helt upp till en själv hur man vill göra. Liksom. Och, jag är ju introvert och har ju kanske inte så jättestort liksom, socialt behov av att vara ute och träffa folk varje dag. Sånt, för jag hade inte orkat det. Utan där får man ju också liksom, hitta vad som passar en själv. Och hitta alltså, vad som ger en energi och vad som tar energi ifrån en. Mm. Det är väl lite det alltså, som jag försöker tänka på. Alltså, att man inte liksom bokar in för mycket saker så att det blir liksom alltså flera saker tätt in på varandra, för att jag vet att min energi tar slut och det blir bara jobbigt för mig själv och för andra. Mm. om man liksom ja, tar helt slut på sin energi, det blir inte kul till slut ju.
Jag kan bara instämma. Mm. Nej, men det är jätteviktigt och jag tror att är det så att man inte vet, alltså, där tänker jag, hur vet jag om jag är introvert eller ambivert eller extrovert? Mm. Det är just det här med vad är det som du märker ger dig energi? Mm. Är det så att du känner att du får energi genom att vara runt omkring andra människor? Ja, men då är du förmodligen extrovert. Får du energi genom att dra dig undan och vara med dig själv? Ja, men då är du förmodligen introvert. Men sen kan man ju också vara som jag, vara mitt emellan. Jag kan säga att jag får ju inte energi av alla människor. Mm. Men jag får energi av människor som står mig nära. Så ja, att precis. Bara sitta och prata så här som vi gör nu ger mig energi. Mm. Men skulle vi gå på konsert till exempel, då måste jag vila innan och efter för att orka med det. Även om jag tycker att det är en kul sak. Och jag behöver mycket egen tid. Och nu när jag kommit in i bra rutiner, när jag går till jobbet så får jag en promenad där. Jag går ut i naturen på lunchrasten. Sitter lite bara i tystnad och hittat ett bra ställe där jag liksom bara ser ut över vattnet. Och sen går jag hem. Då får jag som mest energi av det. Men sen vill jag också ha i alla fall en dag i veckan när jag i stort sett stänger in mig. Och inte träffa någon. Precis. För att då, det är då jag kommer på måndagen och är pigg och glad. Och känner att gud, nu kör vi ny vecka. Medan de andra liksom trillar in och tycker att måndag, gud vad jobbigt. Men det handlar ju om liksom vilken medvetenhet man själva skapar sig om hur man funkar. Helt enkelt.
Mm, precis, så man får ju nästan testa sig fram där tycker jag liksom, och se ja, vad funkar för mig liksom, och prova vad som ger och tar energi.
Mm. Mm. Exakt, så att, jag brukar ju säga att man går på upptäcktsfärd inom sig själv när man lär känna sig själv och skapar en större medvetenhet också vad man behöver. Och under min resa, jag kommer ihåg 2018 till exempel, så gick jag hos en livscoach som jobbade mycket med högkänsliga. Och vi gjorde också, som jag tycker är ett jättebra tips, en kalender. Hur ser min vecka ut? Och då kunde vi lägga in att ja, men här finns det lite utrymme för att göra någonting återhämtande. Och sen så att jag liksom verkligen planerade in det här innan det hade blivit en vana. Ja. För att jag visste inte hur jag gjorde.
Nej, mitt om man inte...
Nej, exakt. Liksom. Ja, precis. Mitt liv innan, det var jobba och jobba lite för mycket. För att jag brann lite för mycket för det jag gjorde. Och tänker då en högkänslig så som vi har beskrivit det här. Jobba i stort sett snitt 10 timmar om dagen. Måndag till fredag. Plus att du var styrelsemedlem i en ideell förening. Som hade med fotboll att göra. Du gick på alla fotbollsmatcher som ändå var. Ja, säg att det var i alla fall 2 i veckan. Eller i alla fall 1 i veckan. Och det är ju mycket, även om det var kul och allting, så är det mycket folk runt omkring, det är mycket intryck, det är hög ljudnivå. När tror ni jag återhämtade mig? Aldrig. Det gjorde jag inte. Så det var inte så konstigt att det liksom kraschade till slut. Nej. Och nu gör jag precis som du, att jag liksom, jag försöker dagligen göra någonting som återhämtar mig kortvarigt, men i alla fall så att det hela tiden finns en någorlunda balans. Men också när jag är ledig, så bokar jag in att jag ska träffa någon. Då bokar jag in med någon som jag vet att jag får energi av.
Mm.
Att jag inte liksom bara tackar ja till allting. Och nu har ju jag personligen känt att jag är helt klar med att gå ut och festa och den typen av aktiviteter. Det beror ju helt på vem man är som person.
Mm.
Såklart, och vad man tycker är kul. Men för mig har det här också, det här livet, gjort att jag hade sömnproblem väldigt, väldigt många år.
Mm.
Så att går jag och lägger mig tidigt för att jag går upp tidigt för jag börjar jobba 7 på morgonen, då vill inte jag förstöra det genom att vara ute till jättesent en fredag eller lördag. För då sover jag dåligt resten av veckan. För mig är inte det värt. Men å andra sidan, jag är, liksom, jag är 44, jag har gjort det där. Jag har liksom inte missat något, jag ångrar ingenting, men jag är klar med det. Så det är inte så att jag sitter och säger att alla ska leva som jag, men för mig funkar det bäst.
Ja, men sömnen är ju jätteviktig. Jag är också så där, jag tycker om att gå och lägga mig tidigt och vakna tidigt. Och får jag inte min sömn så märker jag det direkt, att... ja, huvudet inte med helt enkelt. Liksom. Och, alltså, man blir inte på alls samma bra humör. Och ja, jag känner mig liksom inte pigg i huvudet och kan inte tänka riktigt klart. Så att sömn överlag är ju väldigt viktigt för högkänsliga. Och många har ju kanske ett lite större sömnbehov än vad andra har.
Mm.
Och man behöver liksom någon extra timme kanske mot vad andra behöver. Och att det blir mer påverkade, just det räcker ju med kanske en natt dålig sömn och så märker man av det. Så det är ju något att tänka på också, att den är bra att prioritera sömnen.
Mm. Exakt, viktigt, viktigt. Och sen tänker jag också så här att det jag brottades med i början, som du också var lite inne på, det här när man börjar lära sig om att man är högkänslig, att man börjar förstå och att pusselbitarna faller på plats. För kunde ju inte jag förstå varför jag... som tyckte att jag gjorde bara vad alla andra gjorde. Jag sprang lika fort som alla andra. Varför pallar inte jag?
Mm.
Nu förstår jag varför inte jag orkade. Därför jag tog in så mycket mer än vad alla andra gjorde. När de sprang framåt. Att inte jämföra sig med de som inte är högkänsliga.
Precis. Det är jätteviktigt ju. För att, som du säger, innan man vet om... vad högkänsligt är, så man jämför sig med andra liksom, och som precis som du säger, man tänker varför funkar inte det här för mig, varför blir jag liksom, typiskt som i ett kontorslandskap, varför blir jag så påverkad av allt som händer runt omkring medan andra verkar bara kunna jobba på hur som helst, och ja, varför orkar alla andra det där, men det är ju ja, viktigt att liksom, jämföra sig med sig själv och ja, se till sina egna gränser och vad man orkar med, och göra sånt som man själv mår bra av och anpassa sitt liv efter sig själv. Det är ju superviktigt. Och det blir ju på något sätt lättare också, tycker jag, när man vet vad högkänsligt är och att man inte är ensam. Och det blir på något sätt lättare att acceptera också liksom, för att man känner att det finns en förklaring, att man har ett känsligare nervsystem, att man, som du säger, man tar in mycket mer information, man processar det mycket djupare och man blir ofta mer berörd av alltså, känslor och andra människor. Och det tar på krafterna, så att man behöver ju liksom tid bara i stillhet och låta hjärnan liksom processa allting för att man ska orka ta nya tag sen.
Mm. Om vi ska gå in lite på det, just att man tar in mycket och för oss, för jag jobbar bland annat i ett öppet kontorslandskap. Det som funkar för mig är att vi inte är så många. Men det är inte alla som har möjlighet att välja så. Så om vi utgår från att man ändå har den typen av situation eller jobbar på något annat sätt så att man inte kan stänga in sig. Mm. Vad skulle du säga är viktigast just det jag tänker på att ta in andras energi och hur man klarar sig bättre mot det?
Alltså ibland, eller jag kan tänka att alltså, om kontorslandskap, ibland man kan kanske ändra placering, liksom, finns det möjligt att sitta kanske typ i något hörn eller någon lugnare del av kontorslandskapet, eller man kan sitta för, liksom, vid ett fönster eller något sånt, och sen ibland finns det möjlighet att få så här, liksom, avskärmningar så att man visuellt inte ser allting, och det finns även sådana här skärmar som liksom dämpar ljud och sånt, och man, det finns möjlighet av det, och vissa klarar av att lyssna på musik. Jag kan inte göra det samtidigt som jag jobbar. Men det kan ju vara ett sätt att skärma av sig. Eller om man kan ha så brusreducerande lurar och liksom få bort det värsta bruset. Sen är det väl också att man får försöka ta pauser. Och kanske om man kan liksom komma överens om något på jobbet. Att man inte stör varandra kanske mellan vissa tider eller någonting. Eller om man kan hitta på något system för det så att man inte får de här liksom ständiga avbrotten. För att det är ju väldigt mycket, det blir ofta mycket avbrott i ett liksom kontorslandskap. Och det kan vara svårt att hitta tillbaka till sitt fokus. Sen kan det också vara om det finns möjlighet till hemmajobb. Alltså man kan sitta hemma någon eller några dagar i veckan. Det tycker jag hjälper jättemycket. Jag sitter hemma 3 dagar i veckan och tycker det är guld värt. Mm. För då kan man liksom, ja, göra sin arbetsmiljö precis som man vill och ha det lugnt och tyst. Så att om det finns möjlighet till det så är det något man kan efterfråga, tycker jag. Så att man försöker i alla fall lite få ner på intrycken och underlätta lite för sig själv på det sättet.
Mm. Prata med sin närmsta chef och bara förklara också hur man fungerar så att de också har en chans att förstå varför man har andra behov.
Mm. Men man blir ju också effektivare. Alltså finns det möjlighet att göra vissa anpassningar så kan ju också arbetsgivaren få ut mer av det. För att man blir ju mycket mer effektiv när man har en arbetsmiljö som passar en och man slipper liksom alla de här konstanta intrycken. Och ibland, vissa har ju så här tysta rum och sånt där, att man kan gå undan och sånt. Eller om det finns till och med möjlighet att ha ett eget kontor så är det guld värt. Så att man kan i alla fall fråga. Man kan ju inte få mer än nej. Och se om det går att få till vissa förändringar i alla fall kanske.
Nej, exakt. Viktigt att tänka på. Peppa sig själv lite grann om man upplever att det är jobbigt att fråga. För att jag tror också att många av oss, just därför att vi ofta har väldigt utvecklad empati, tänker på andra för oss själva. Och det är också lite av våra killeshäl som gör att vi också ofta hamnar just i utmattning. Att vi glömmer bort våra egna behov.
Precis.
Men det går ju över upp.
Ja, man får testa. Man får ha baby steps liksom. Börja med något litet och sen kan man fortsätta liksom, om det känns svårt. Så att man får försöka.
Det är viktigt. Och kanske också att man har någon kollega som man också kan gå iväg och prata med när man behöver. För att då får man också en liten paus, men också kanske bara uttrycka om det blir för mycket. Man bara får prata av sig, det tycker jag också gör väldigt mycket.
Ja, absolut. Det kan vara skönt att få bara vädra sina tankar liksom.
Men också, om det finns, säg, om vi då utgår från att du kanske jobbar på ett kontor, så finns det ju alltid små saker som behövs göras som kanske verkar tråkiga. Men till exempel, jag går ju ofta och tömmer diskmaskinen. Inte för att jag älskar att tömma en diskmaskin, utan för att det ger mig ett avbrott på max 10 minuter. Men ändå så gör ju det att hjärnan får stänga ner lite grann och man gör bara någonting väldigt autopilotaktigt. Men det gör stor skillnad faktiskt att göra sådana saker, eller gå och hämta posten eller slänga sopor eller vad som helst. Sådana här små saker som gör att du får en, vad man kallar mikrobreak eller rast. Så gärna bara få stänga ner lite grann en kortare stund. Gör man sådana saker lite utplanerat, och det här brukar jag lägga där jag börjar gå ner i energi på eftermiddagen, då går jag och gör de här sakerna.
Ja.
Så det, det tycker jag också.
Bra. Jag brukar också sådär bara alltså, gå någon liten sväng på kontoret och sträcka på bena och liksom, ibland om jag inte vet vart jag ska ta vägen, bara gå på toa en liten sväng och bara för att vara för sig själv några sekunder liksom, och andas lite liksom, för att man behöver de här små pauserna för att ja, bara låta hjärnan få vila en stund liksom.
Exakt.
Så att man kan samla lite ny kraft.
Mm. Nej, men bara liksom försök helt enkelt planera efter vad man märker fungerar bäst. Och som du säger, man blir ju mer effektiv om man får planera efter sina egna behov.
Mm.
Och det gör ju också glada att känna oss effektiv också. Så det är win-win.
Ja, men verkligen. Det är det man får tänka på, det är också om man så här känner sig jobbig när man ber om någonting. Att det är ju liksom för att man själv, alltså mår man bättre så är det ju lättare att prestera på jobbet också liksom. Så att man får försöka lyfta fram det till sin chef när man frågar efter saker, att får jag det här så kan jag koncentrera mig mycket bättre eller något sånt där.
Mm.
Så att det, då blir det verkligen win-win för alla liksom.
Ja, men det, det blir det verkligen. Och sen så tänker jag också att eftersom vi ofta är den personen som andra runt omkring kanske kommer till och pratar när de känner sig stressade eller ledsna över någonting, så behöver vi också ha det tillbaka.
Mm.
Att lyfta fram att jag behöver också ha mer energi för att ta hand om andra också. Ja. I den här rollen, för att det blir ofta så. Så att det är precis som när man pratar generellt om energi, tycker jag, att man brukar säga att man tänker på flygplanen när du sätter på, om det då man ska sätta på den där luftmasken, att man sätter på sig själv först för att klara av att sätta på och hjälpa andra på barn till exempel. Det är ju samma sak här, att liksom, att uppehålla energi till sig själv, det hjälper dig att kunna och orka ge till andra, eftersom det ofta är de personerna som glömmer bort det här, som tycker om att ge andra. Ja, men du ska fort, det är inget fel att vilja ge till andra, men du måste också inkludera dig själv i dem du ger till.
Mm, absolut, verkligen.
Jag är lite nyfiken också på den här e-boken som du har skrivit. Kan du berätta lite om den?
Ja, men precis. Nej, men jag tyckte ju att det liksom, vad ska man säga, fattades lite kunskap om högkänslighet kopplat till arbetslivet. Så att jag har väl inte skrivit, alltså riktat som till chefer och ledare, vad som kan vara bra att veta om högkänsligt och hur man bäst leder högkänsliga. Så att jag tänker att också om chefer och ledare vet mer om högkänslighet, så blir det lättare att ta tillvara på sina anställda på ett bra sätt. För jag tror inte att liksom kunskapen generellt är så hög om högkänslighet, och kanske speciellt om man inte själv är högkänslig, att man inte vet så mycket om det. Så det var väl det som var tanken när jag skrev den. Sen nu håller jag också på med en, vad ska man säga, en annan version av e-boken som jag riktar mer till högkänsliga då. Som jag inte är helt klar med än, men där jag liksom, ja, försöker lyfta fram dels, alltså, vad ska man säga, högkänsliga styrkor i arbetslivet och alltså, som man kanske inte tänker på själv. För att man ser ju ofta där man har svårigheter eller brister eller där man känner sig att man kommer till korta, men man ser kanske inte allt som man bidrar med. Och, så det vill jag liksom lyfta fram och komma med, ja, med lite tips och råd vad man kan tänka kring just kopplat till högkänslighet och arbete då. Så att, det är väl det jag har försökt få fram med. Ja, dels den e-boken som jag redan har då, och den som jag håller på att ta fram nu.
Mm. Det är ju jättebra. Det behövs ju verkligen.
Ja, men jag hoppas vi kan sprida lite kunskap i alla fall.
Ja, nej, men det borde ju faktiskt alla köpa in, tänker jag.
Ja, det hade varit super om det var så.
Eller hur? Men om man då är i en ledarposition och lyssnar på det här och inte är högkänslig.
Mm.
Går det att korta ner till några tips till den personen?
Precis. Alltså, för jag tror väl dels bara lite så här kort kännedom om vad högkänslighet är. Alltså att man har känsligare nervsystem, att man tar in väldigt mycket liksom, information från det som är runt omkring en, och att arbetsmiljön är väldigt viktig för högkänsliga. Egentligen, vi blir mer påverkade av vår högkänslighet, eller vad säger jag, av vår arbetsmiljö än andra. Liksom. Så att det också, gör man förändringar så påverkas högkänsliga också mer av dem till det positiva. Liksom. Nej, men jag tycker som chef, mycket man kan tänka på är väl att just alltså försöka få ner kanske mängden intryck, och att det är viktigt att ha en bra struktur, att veta om att för högkänsliga så är det viktigt att känna liksom kontroll över sitt arbete, och att man kanske är lite mer utsatt för om det är liksom väldigt stressigt, att det är bra att försöka undvika den typen av situationer så långt det går, och att man har liksom så bra framförhållning som möjligt. Så det är väl lite saker man kan tänka på i alla fall som chef. För jag tror att liksom, förstår man lite av vad personlighetsdraget är, så blir det också lättare att tänka ut liksom lösningar eller hur man kan anpassa sitt ledarskap. Och sen kan det väl vara bra att veta att liksom högkänsliga personer är ofta kanske lite försiktiga och eftertänksamma. Vi är kanske inte de som hörs och syns mest på en arbetsplats. Så att vi är liksom inte de som gapar och skriker högst om vi är missnöjda med någonting, utan att det kan vara bra att fråga lite extra kanske, och fråga om det är något man behöver eller något som kan underlätta. För det är ju ofta, som vi har varit inne på, att det är en del högkänsliga som går in i väggen och sådär, och att man kör liksom på sitt yttersta, och chefen kanske inte märker att man är stressad, men att man själv känner sig jättestressad. Så att det kan vara bra att få den stöttningen man behöver, och att det är en bra arbetsmiljö som man befinner sig i.
Ja, det fastnade verkligen för också att nu när du sa det här med framförhållning, för det märker jag att är det någonting som slängs bara på, ja just det här glömt att säga, kan du fixa det? Då blir jag irriterad direkt och känner så här, ja, kan jag väl göra, fast jag har aldrig gjort förut. Nu är jag väldigt trygg och jag har ju övat på att stå upp för mig själv och sådär. Så men det blir ju sådana här tankar att liksom, men varför ska jag göra, eller någonting som någon annan inte har tid att göra, så kanske jag upplever att det slängs på mig utan att jag har en sats in i vad jag ska göra. Sen när jag lugnar ner mig så jag löser det alltid. Men den initiala tanken blir negativ för att jag blir överväldigad med någonting som kommer för fort. Och det är likadant med förändringar. Om det är någonting som jag inte är med och planerar själv ska förändras, utan det bara kommer. Det kan vara så enkelt som att ja, men vi har planerat en dag och vi har lunch den här tiden. Och sen så drar det ut på tiden. Ja, men då förändras ju liksom den här planen som jag har i mitt huvud. Strukturen har förändrats. Vilket gör att det rubbar det eller upplevelsen av kontroll i mig. Då måste jag liksom nästan resetta och tänka, nej men nu flyttar vi det här till 12:30. Ja, men då gör jag om hela planen i huvudet. Jag gör om, alltså det är så mycket, det är som jag brukar säga, att jag har små lådor i min hjärna. Dels så har jag en låda för varje kollega, deras vanor, vad de tycker om, vad de inte tycker om, vilken tid de brukar komma in på dagen. Små saker som jag märker om de mår bra eller inte. Men det är likadant med när jag har en plan. Så att jag har varit väldigt känslig för just förändringar och snabba förändringar. Om det inte är jag själv som hittar på dem. Ja, så att det har också varit någonting som jag har behövt hitta verktyg till. Att liksom känna att men vänta, ta det lugnt. Andas lite. Är det här en katastrof? Absolut inte. Varför känns det som en katastrof? Är det bara för att det kom för fort och du var inte förberedd? Ja, men bara ta några minuter och sitta med dig själv och gör om planen i huvudet. Så känns det inte så farligt. Och ju mer man övar på någonting, desto lättare blir det till slut och kommer av sig själv. Så det är också ett sätt också faktiskt få ner stressen, att lära sig hantera snabba förändringar. För att även om du utbildar en person i hur du fungerar, så vi utgår alltid från oss själva, och är inte de själva högkänsliga så kommer de aldrig riktigt förstå. Det är ingen som sätter in sig så mycket som vi hade kanske behövt egentligen. Det finns inte utrymme hos andra människor. Där kommer vi kunna stötta och förstå varandra. Mm. Men det kommer ju hela tiden hända saker i arbetslivet som är inte för vårt eget bästa. Och det är då det är så viktigt att ha sina verktyg.
Ja, precis. Därför det är ju... Man gillar ju framförhållning när det är möjligt, liksom, men det är ju inte alltid det. Men, för det, ja, jag tror det är någonting just med det här överraskningsmomentet som många högkänsliga inte tycker om. Alltså att man vill veta innan och hinna liksom, bara mentalt på något sätt bli inställd på någonting. Det är väldigt skönt på något sätt. Jag har liksom sagt det till min sambo så här att du får typ förmana mig om du vill göra grejer. För att om han bara så slänger ur sig något förslag, typ ska vi göra det här nu eller fixa någonting hemma, då blir liksom min spontana reaktion ofta nej. För att det kommer så plötsligt.
Exakt.
Och blir det liksom att man får lite framförhållning så är det oftast inget problem överhuvudtaget. Utan... det är väldigt skönt att få lite framförhållning när det är möjligt. Jag vet, ibland tror jag chefer, man upplever kanske att de vill vad ska man säga, tänka klart allting innan de presenterar någonting, medan själv kanske man hade velat få information precis i början, liksom, även fast det inte är klart, bara för att liksom, kunna ställa in sig på det. Men det är klart, det går inte alltid att man kan få det så, då får man ju försöka finna sig i läget ändå, liksom. Men jag tror det är något som många högkänsliga uppskattar när man får bra framförhållning.
Mm, verkligen, 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 verkligen. Det underlättar jättemycket och likadant. Också nu pratar vi om arbetsliv för det är temat, men det är jättebra att också uttrycka sådana saker för ens partner och vänner och övrig familj också som man gör planer med. Att, till exempel om någon skulle säga till mig, vet du vad, jag tänker att vi kanske ska åka till... Vi åker till Gränna i sommar för att det är så mysigt och det är så fint där. Skulle vi kunna planera det? Alltså det hade jag kunnat säga, ja absolut. Och då börjar jag fundera lite hur vi ska göra det rent logistiskt och koordinera och sånt där som jag har lätt för och som jag tycker är roligt. Men om någon skulle säga så bara, men vi åker till Gränna imorgon. Stopp.
Ja,
då går det för fort. Så det är ju också hur man lägger fram det.
Mm, verkligen. Precis. Man behöver bara lite tid att processa så man är på banan sen.
Precis. Så det tror jag verkligen har jättestor inverkan. Och jag vet verkligen, mitt bästa exempel är min syster. Det är klart att hon har känt mig hela sitt liv eftersom det är min lilla syster. Så att hon har ju lärt sig hur jag fungerar, men vi har också krockat när hon gör snabba förändringar. Och när jag lärde mig att säga att vänta, kan jag bara få 5 minuter för jag måste programmera om nu.
Precis.
Och uttrycka det behovet. Då började hon förstå att jag blev inte arg. Det kanske såg ut som att jag blev arg, men jag blev inte arg. Jag blev bara så här, vänta, stopp. Då måste jag bara göra om. Då lärde ju vi oss att kunna förhålla oss till det. Så att det inte blev någon irritation eller konflikt. Ja, och då har ju hon kunnat uttrycka sig på ett annat sätt. Och det har blivit en helt annan dynamik just när det gäller förändringar eller snabba förändringar.
Ja, men verkligen. Jag tycker det är superbra. Jag brukar också sådär, låt mig tänka liksom en liten stund och sen så kan jag komma med ett svar. Liksom. Så att man bara får... Ja, en liten stund och processa liksom, så att man hinner tänka efter också, känna efter. För ibland är det också så här, man får någon så här fråga att jag hinner inte ens känna efter eller liksom vad jag själv vill. Och bara att man kan be om lite extra tid och få hinna liksom, tänka och känna efter så underlättar det jättemycket.
Mm.
Det kan ju vara på jobbet också, tänka så här, om man får någonting kastat över sig eller liksom, kan du göra det här eller något. Att man bara ber om lite tid eller om man vill ha svar på någon fråga att... man bara ber om lite extra tid för att liksom, hinna ta fram det där svaret eller vad det nu kan vara. Så att man inte känner sig så överrumplad och att man blir stressad över det. Liksom.
Mm. Ja, för att där tror jag också att vi generellt som högkänsliga har ganska högpresterande vanor. Och att vi kan ha för höga krav på oss själva. Ja. Jag vet att... När jag jobbat i reception till exempel så förstod inte jag att det är helt okej att säga jag tar reda på det och återkommer om jag inte visste svaret. Utan jag blev jättestressad av att jag inte visste svaret direkt.
Ja.
Så det har varit en viktig lärdom som jag också tror kanske också lite åldersrelaterat. Att när man är i 20-årsåldern så har man ju följt upp också att ta reda på vem man är själv. Men det har varit en väldigt viktig lärdom, och jag tror 100% att det är relaterat till det högkänsliga. Just det här att vilja hela tiden finnas där och göra rätt för sig på något sätt.
Verkligen. Ja, vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det ska bli bra, och man vill göra ett bra jobb. Liksom, så att man får inte vara så hård mot sig själv alltid, och försöka vara lite snäll med sig själv.
Ja. Men jag tänker då också på den nya boken som du börjar på nu, som är mer vänd till oss. Vad skulle du säga är de bästa sakerna att tänka på? Lite för att sammanfatta också vad vi har pratat om.
Ja, men precis. Nej, men det är väl mycket att handla om att anpassa efter sig själv. Liksom. Det blir ju så lätt att man tittar på alla andra och liksom hur vill de ha det och sådär. Men att man liksom försöker lära känna sig själv lite och liksom vad passar mig och vad känns bra för mig. Och liksom vad är mina styrkor och ta vara på det. Det är väl en viktig grej. Och sen att man lyssnar på sin magkänsla tycker jag också. Jag har varit lite dålig på det innan. Och att man liksom, för som högkänslig, man tar ju in så mycket information och man har ofta en bra intuition och liksom man tar ju in saker som man inte ens är medveten om. Men liksom någonstans där i magkänslan så finns det kanske ändå ett bra svar. Att man vågar lyssna på det. Så att man inte liksom går miste om. För det är ändå viktig information som ändå kommer därifrån. Och vad kan man tänka på mer? Nej, men liksom kopplat till jobb. Alltså att man utgår från sin personlighet. Det är väl lite det jag var inne på innan också. Men alltså att man tänker liksom, vilka arbetsuppgifter tycker jag är roliga och vad tycker jag verkligen inte om, så att man kan undvika sånt också som man inte tycker passar och som tar väldigt mycket energi från en. Så det är väl lite saker att tänka på i alla fall som man kan reflektera kring.
Det här tänker jag också är ett så här typiskt avsnitt som jag verkligen rekommenderar att alla som känner igen sig lyssnar på fler än en gång, för att det kan ju också vara mycket att ta in, och är man inte helt medveten om kanske att man är högkänslig, så kan det också röra upp just den här känslan som jag minns så väl, att känna sig förstådd. Men nu fattar jag vad det är för någonting. Det kan vara lite överväldigande i sig. Ja. Så att lyssna man flera gånger och hör det som vi delar med oss och de tipsen som Therese ger, så kan man ju också ta in lite varje gång man lyssnar, tänker jag.
Ja, för jag tyckte också att det var väldigt så här överväldigande, eller man ska säga, när jag hittade liksom den här informationen om högkänslighet. Det kändes liksom lite som så här, hela livet ställs på ända, eller man ska säga. Så att man ser verkligen saker i ett nytt ljus, liksom. Så det kan ju bli lite så här omvälvande. Och sen kan jag också tycka att jag hade lite så svårt att ta till mig begreppet högkänslighet, för jag har liksom inte tänkt på mig själv som känslig innan, utan jag har väl kanske haft lite mer så här, alltså försökt trycka ner känslor och stängt av och liksom inte sett mig som högkänslig, för att jag kanske inte har liksom uttryckt utåt mina känslor. Så att jag tror att en del, eller liksom säkert ganska många, och kanske framförallt män, går runt och är liksom högkänslig utan att de vet om det. Så att är man ändå lite nyfiken eller känner igen sig i vissa saker, så tycker jag man kan göra det här självtestet som finns. För då får man ändå en hint liksom om ifall man är högkänslig eller inte. Och då kan man ju läsa på mer om man tycker att man känner igen sig i det.
Jättebra tips. Det tror jag verkligen också. För att jag tror att det stämmer väldigt bra också, därför att jag vänder mig lite, nu är det möjligt att liksom göra om begreppet på så sätt. Men jag tror att också på svenska så tolkar vi ordet känslig till att man överreagerar på saker. Ja. Och det är inte det som känslig betyder egentligen i det här begreppet. I det här forumet handlar det ju mer om att man känner av allting hela tiden. Just det som jag var inne på i början med känselspröten. Att vi känner av allting tidigare än någon annan. Och det är hypersensitive och highly sensitive, precis som ett instrument är. Tänker ett instrument som tar upp ljud. Tänker en hund som tar upp ljud. Att de känner av det innan vi människor eller de, i det här fallet då icke högkänsliga ens uppfattar att det är någonting.
Ah.
Och det är det vi gör. Så att vi är känsliga på så sätt. Att det är våra instrument är mer känsliga än vad era instrument är.
Ah.
Inte att vi tar mer illa åt oss. Det kan vi göra också. Men det behöver inte vara synonymt med det. Att vi tar allting mycket hårdare.
Nej, precis. Därför det finns ju liksom någon slags lite kanske negativ klang i ordet liksom. Men det är ju, ja, jag tycker den liksom liknelsen med ett instrument är väldigt bra, för att ja, det är ju som att man känner av, och man är ofta så här, om man är känsligare för typ så här koffein och mediciner och alkohol, alltså att kroppen liksom är, nervsystemet är liksom känsligare, och man tar in allt som är runt omkring en, och man, ja, kanske är mer lättskrämd typ, och alltså, så det är ju det som är känsligheten liksom.
Ja, och på så sätt så upplevde jag, nu har jag slutat dricka alkohol för att jag inte ville stänga av allting längre, men för mig var det mer ett sätt att stänga av, att nästan som att man stoppar bomull i öronen, att inte ta in allting, eftersom det också ja, stänger in allting på ett annat sätt, så man inte tar in alla känslor och runt omkring en och sånt där. Så att jag var ofta ute och dansade när jag var yngre. Och för jag älskar också den här delen av högkänslighet som gör att man kan få det här euforiska ruset bara av till exempel, i mitt fall då, transmusik. Så jag var så här, jag förstår inte, folk behöver droger, jag blir hög på musiken. men å andra sidan så drack jag ju alkohol när jag var ute där för att stänga ute alla andra intryck.
Ja,
så det blev liksom något, för jag vet att jag har pratat mycket med min bästa kompis som också är högkänslig, för vi var ute väldigt mycket när vi var yngre, eller unga. Och jag sa det till henne någon gång för några år sedan, men hur orkade vi nu när vi satt och pratade just, jag fortfarande var i upptäcktsfasen av högkänslighet. Och då sa, men vi drack ju alkohol.
Ja,
vi bedövade ju med alkoholen.
Trubbar av känsligheten
lite. Ja, exakt. Jag trubbar av ett bättre ord.
Så jag tror det, ja. Och sen tror jag också, eller jag upplever det så i alla fall, att när jag var typ om en tonåring kanske, att man, alltså många säger att de känner sig liksom mer högkänsliga ju äldre de blir. Och jag tycker också det ligger någonting i, för jag tror att när man är liksom lite mer så tonåring, att man inte upplever högkänsligheten lika starkt kanske, och att det blir mer efter, att man känner det mer och mer. Tycker jag att många har beskrivit i alla fall.
Jag vet inte. Eller så är det bara för att jag har blivit mer medveten. Jag upplevde väl att jag var annorlunda, och jag förstod inte riktigt varför. Att just då, men det är också hormoner och allt möjligt annat i tonåren. Så att det är svårt att pinpointa exakt vad det var. Men just att jag blev otroligt förkrossad om det tog slut med en pojkvän som jag hade varit tillsammans med i en månad. Ja. Till exempel. Och just det här att ingen förstod varför jag tog saker hårt. Så där var jag ju känslig på det sättet som vi kanske negativt betingar. Känslig. Men det är inte så idag.
Nej.
Så det så tror jag också att såklart att livet formar oss efter våra erfarenheter. Men också att när du har skapat en medvetenhet och en trygghet i dig själv, så blir det lättare att hantera allt annat som högkänslig. Ja. Men det är jätteviktigt att också, som du har varit inne på flera gånger, anpassa sitt liv faktiskt efter sin högkänslighet. För det är då att du har möjlighet att må som bäst.
Verkligen.
Om man vill ha dina e-böcker, hur går man tillväga för att få tag på dem?
Precis, de finns på min hemsida, hsbpåjobbet.com. Så att, ja, nu ligger du bara en uppe, men inom ganska snar framtid så ska det vara två i alla fall.
Ja, men då gör jag som jag brukar göra. Så att jag tänker att jag länkar både till din hemsida men också till det här testet man kan göra. Ja,
precis. Det är jättebra. In och testa.
Ja, precis. Är det någonting du känner mer att du vill dela med dig av? När vi börjar runda av?
Ja, det känns som vi har fått med mycket som jag har tänkt på. Nu står det still i huvudet. Jag kommer inte på något bra just nu.
Nej, men då, jag tänker bara att jag sammanfattar, så får du flika in helt enkelt om det är någonting som du tycker att jag missar. För att nu är jag så att nu har jag massor i huvudet, för jag får ju en energikick av sådana här samtal. Men det jag tänker att vi har pratat om idag just när du är högkänslig eller har förstått att du är högkänslig, att det är viktigt att tänka på just på jobbet. Det är dels då när du väljer ditt yrke att utgå från dig själv och din personlighet, dina behov. Att tänka på vad har jag för styrkor som gör att jag inte behöver lägga så mycket energi på. Det skapar utrymme till att faktiskt kunna hantera sånt som är jobbigt för oss, som till exempel oförutsedda uppgifter eller saker som kommer oplanerat. Att också, det här har vi inte sagt, men jag kommer att tänka på att det också är bra att tänka på att eftersom vi ofta har höga krav på oss själva, att också det som inte kommer så lätt för oss, att också ha någon på jobbet som är bra på det som vi kan fråga, för då kompletterar vi ju varandra. Vi är ofta bra på någonting som någon annan har utmaningar med, så då, det är så man också jobbar bra i team, tänker jag.
Ja,
att också tänka på att det är en gåva. Att kunna skärma av sig, inte bara fysiskt men också psykiskt med små pauser. För att eftersom vi tar in andra människors energier, särskilt om vi är en öppet landskap, så måste vi också kunna dumpa av det lite då och då.
Precis.
Mm.
Det är jätteviktigt med lite pauser.
Ja. Ja, nej, men annars så, som sagt, lyssna gärna flera gånger och ta in lite pö om pö om det känns bäst så. Om man vill följa dig så kan man ju också hitta dig på Instagram.
Precis, det är HSB, jag kan inte prata längre. HSB på jobbet.
Ja, precis. Och där kan man ju också såklart hitta mig som följare, och där hoppas jag också att ni vet att på Bakom fasaden-podden kan också ställa frågor om det är så att det dyker upp någonting. Och jag tänker att man kan göra samma sak till Therese där också.
Ja, absolut. Det går jättebra.
Jättebra. Då får jag bara tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid och sitta och prata med mig idag.
Ja, men tack själv. Det var jättekul.
Ja. Så som vanligt så önskar jag också dig som lyssnar en fortsatt bra dag, och att ni verkligen tar er tid också att dela avsnittet till de som ni tror behöver höra det. Ni får jättegärna följa oss på Instagram. Ni får jättegärna gå in på Patreon och också bidra med någon liten slant om ni känner att den här podden hjälper er. För det glömmer jag alltid att säga. Och som vanligt, tills vi hörs igen, ta hand om dig.